Det här är P1, Sveriges Radio. Vem är synd om i svenska mediers snyftreportage om bränderna i Grekland?
Man missar ju de som är drabbade på riktigt, skulle jag väl säga. Det är de som bor på de här platserna, som jobbar här, som har sina liv där.
Hör historien om hur medier eldade på så att en eurodiscodänga blev till extremhögerns nya hit.
Extremhögern är superglada över all mediebevakning och uppmärksamhet från stora internationella och tyska medier som fenomenet fått.
Och så första delen i vår sommarserie om några av världens mest nischade medier.
It is mainly about celebrating alpaca ownership and pointing people to sources of information and how to do things better.
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Medierna. I veckan har, vid det här laget, tämligen välbekanta rubriker klätt mediernas första sidor. Bilder på rökmoln som stiger över grekiska byar och horder av människor som evakueras till fotbollsplaner har präglat högsommarveckorna de senaste åren. Och nu är det dags igen. Men vems röst är egentligen viktigast för svenska medier när bränderna tar semesterparadis som Zakynthos och Kos? Och vem är det mest synd om? Vår reporter Fanny Hedenmo har i veckan kikat på rapporteringen om bränderna och noterat att det finns, ja, åtminstone två olika svar på den frågan.
Jag var ju på Halkidiki och i Thessaloniki och det brann ju massor innan de här bränderna på Kos och utanför Aten då man hade ju dussintals bränder som kom igång hela tiden liksom i timmen.
Milan Jelovic är Sveriges Radios Östeuropa-korrespondent. Nyligen hemkommen från Grekland där han träffat människor som fortfarande försöker bygga upp sina liv igen efter rekordbrandsommaren 2023.
För det är ganska intressant, det drabbas ju ganska viktiga näringar i Grekland. Bomull, oliver och harts från pinjeträd som den hartsen är den bästa i världen. Och den används alltid från till högteknologi och till färg och sånt. Och det brann upp i stort sett de största resurserna 2021 och 2023.
Även den här sommaren spås bli svår. Översvämningar och torka har redan gått hårt åt skördarna. Och så nu, bränderna.
Assisted by a helicopter, we're still tackling the blaze to stop it from flaring up again. Country's prime minister warned of a dangerous summer of wildfires following a prolonged.
Men de grekiska böndernas umbäranden har fått svalka sig i den svenska medieskuggan den senaste veckan. Mellan den brandtäta perioden 23 juni och den 4 juli handlade totalt 22 av 28 skrivna artiklar i svenska medier om just det, de turistande svenskarna.
Över 200 svenskar fick igår evakueras från sina hotell i Kardamena-området.
William Hansson är en av alla de som fått spendera natten på en fotbollsplan på brandhärjade Kos.
Det var en kall natt. Det faktiskt har blåst in i kalla vindar.
Nu ska vi fortsätta vår semester som vi hade tänkt, så länge det inte börjar brinna igen någonstans.
På ett sätt så är det ju så att om det är en turistdestination där det är många svenskar, då är det ju det som gör det relevant generellt för en svensk publik.
Martin Schori är biträdande redaktionschef på Aftonbladet. Det de svenska turisterna gör det till en nyhet så att säga.
Ja, precis. Och sen kan man ju också ibland använda kanske ett svenskt case för att dra uppmärksamhet in i en kanske mer komplex story som man kan berätta om.
Det handlar väl också om resurser. Hur mycket kan man berätta? Har man folk på plats där? Ska man skicka folk dit? Och då får man börja bedöma hur angeläget det är.
Men det här ensidiga fokuset på turisterna blir ändå lite snedvridet, enligt Milan Jelovic.
Nej, men det är väl så här att man missar ju de som är drabbade på riktigt, skulle jag väl säga. Det är de som bor på de här platserna, som jobbar här, som har sina liv där. Och som inte kan åka därifrån. Och de kan inte evakueras därifrån. De kan evakueras från en plats som brinner, men sen måste de ju komma tillbaka och fortsätta sina liv. De berättelserna får man ju inte om man bara pratar med turister, vilka det nu än är.
Martin Schori igen. Missar inte ni några perspektiv i den rapporteringen då? Jag tänker kanske framförallt på de som bor i Grekland och hur det här drabbar dem.
Ja, kanske. Jag tror att det här är också en tradition med vårt arv som liksom kvällstidning som ska vara så nära läsarna. Man satsar mycket på att man ska kunna identifiera sig med stories och ta ner dem på en nivå som gör att man kan helt enkelt identifiera sig med dem. Jag kan hålla med om att det ibland är lite mycket fokus på att hitta just svenska röster i olika sammanhang.
Mm. Om man scrollar ner lite på er första sida så såg man rubriken Sista minuten resor att boka i juli. Och det första förslaget var den grekiska ön Zakynthos. Och en snabb googling visar att där rasar en brand som myndigheterna kallar allvarlig.
Det låter som ett väldigt dåligt tips då, med andra ord. Olika personer kan få olika typer av innehåll också. Alltså det är lite algoritmstyrt ibland på första sidan.
Så du menar att det är mina intensiva googlingar på Zakynthos som har gett mig den här listan?
Jag vet inte, men jag tror att det låter ju spontant som ett superdåligt tips helt enkelt. Så att det får vi ju kolla på.
Reporter här var Fanny Hedenmo. Och nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från den gångna veckan.
Den amerikanska Wall Street Journal-journalisten Evan Gershkovich rättegång pausas. Gershkovich har suttit i fängelse sedan han greps under en reportageresa till Jekaterinburg i Ryssland i april 2023. Rättegången inleddes i slutet av juni men pausas nu till 13 augusti. Det skriver nyhetsbyrån AP. Bingolotto lottade ut en bil till en 17-åring under uppesittarkvällen i julas. Nu får Folkspel som ansvarar för programmet en varning och böter på 500 000 kronor av Spelinspektionen. Efter bötfällningen så har programmet nu infört nya rutiner för att säkerställa att alla som spelar är över 18 år. Den 17-åriga bingolottspelaren har nu fyllt 18, tagit körkort och fått behålla bilen. Det rapporterar Aftonbladet. Kattpung, kattpung och 50 stickar i min bil. Ja, det var några rader som sjöngs i ett inlägg som SVT Barn la ut på Instagram. Sången Kattpung kommer från barnprogrammet Challenge Charlie. Programmets projektledare Frida Lexell säger till Aftonbladet att det är ett humorprogram med mycket ironi riktat till 10-13-åringar. Men att det blev fel när sången togs ur sitt sammanhang. Efter kritik i kommentarsfältet så har nu SVT raderat Instagram-inlägget.
Den italienska artisten Gigi D'Agostinos megahit L'amour toujours från 2001 har under sommarens inledande veckor gått från att vara en maxad Eurodance-dänga till att förkläs i en ny text med grovt rasistisk innebörd. Och därmed få en helt annan laddning än dansgolvspepp. Och varje vecka sker något nytt som sätter låten på mediers dagordning. Under fotbolls-EM har både österrikiska och ungerska supportrar sjungit låten trots att UEFA har förbjudit den på läktarna. Vilken hänsyn tar medier till de spridningseffekter som deras rapportering får? För var går egentligen gränsen mellan när medier publicerar information och ren inspiration? Vi ska börja det här reportaget på den lilla tyska tidningen som var först med att rapportera om fenomenet. Reporter här är Manuel Rausch.
Oktober 2023. Unga folk dansar i en jordbrukshall. Det är kvällen för skördefesten i en liten by som heter Bergholz i norröstra Tyskland. En video från festen laddas upp på nätet. Stämningen är strålande, musiken är hög. DJ:n spelar L'amour toujours av Gigi D'Agostino. Men folket dansar inte bara, de sjunger också en text som vanligtvis inte brukar tillhöra Eurodance-låten. I videon kan man tydligt se och höra flera män ropa en rasistisk slogan. Ausländer raus, som betyder utlänningar ut. Texten innehåller också meningen Deutschland den Deutschen, Tyskland för tyskarna. En nazistisk slogan som har antisemitrötter i det tyska kejserreich före första världskriget. Även Adolf Hitler använde meningen senare. Den tyska online-tidningen Katapult MV war först med rapportera om videon.
Und für uns war ganz klar, nicht zu handeln ist halt keine Option. Also
Patrick Hinz säger att det för honom och hans redaktion inte fanns något alternativ än att rapportera om det.
Und das war nicht nur wegen der Parolen so brisant für uns, sondern auch, weil er mutmaßlich der Sohn des Pasewalker Bürgermeisters zu sehen ist.
Eftersom sonen till borgmästaren i en större stad i området misstänktes vara en av dem som sjunger i videon var det klart för redaktionen att de skulle rapportera om detta, säger Patrick Hinz.
Trotzdem war es wichtig, das irgendwie aufzudecken und das in die Öffentlichkeit zu tragen, um da eben eine Aufmerksamkeit dazu zu schaffen.
Hans redaktion valde att publicera videon med originalljudet med den rasistiska rådarna men pixlade ansikten. Efter publiceringen följde flera andra medier efter med egna rapporteringar och reaktionerna från läsarna var massiv.
Als wir das dann veröffentlicht haben, muss man sagen, dass die Kommentarspalten auch teilweise echt explodiert sind.
Kommentarsfälten exploderade och många var positiva till sångtexten.
Und darunter auch Leute kommentiert haben, die diesen Parolen jetzt nicht...
Patrick Hinz lilla redaktion, som bara består av 5 personer, hade svårt att hinna med att moderera alla kommentarer och bestämde sig för att radera tidningens konto på plattformen X. Efter att Eurodisco-låtens nya rasistiska text fått medial uppmärksamhet så spreds den snabbt på sociala medier. På TikTok och YouTube dyker det ständigt upp nya videor där folk sjunger de högerextrema parollerna. Även äldre videor med låten svärmar nu över av rasistiska kommentarer. Låten blev snabbt en slags kommunikationskod för högerextremister. I maj 2024 spreds en ny Ausländer-raus-video från en lyxklubb på den tyska semesterön Sylt. I videoklippet filmar en ung tjej sig själv i selfie-läge, sen svepar kameran över de andra klubbesökarna. En kille gör vad som går att tolka som en Hitler-mustasch och den i Tyskland olagliga Hitler-hälsningen. Medier var snabba med att rapportera om det och det här, ja det blir den verkliga skandalen. Internet fullkomligt exploderar.
Ein Video mit rassistischen Parolen junger Menschen hat bundesweit Entsetzen und Empörung ausgelöst.
Inse Sylt wird von einem Nazi-Skandal erschüttert, der wirklich fassungslos macht. Junge Gäste grölen in dem Nobelort Kampf.
Das Image bis jetzt. Denn ein Video, in dem junge Menschen in einer Bar rassistische Parolen grölen, sorgt für Empörung. Scheinbar völlig ungeniert und ausgelassen singen sie Deutschland den Deutschen, Ausländer raus.
Ganz klar, solche Parolen sind... eklig.
Åklagarmyndigheten utreder flera misstänkta från videon för brott.
Und deshalb ist es auch richtig, dass all unsere Aktivitäten darauf gerichtet sind, genau.
Den tyska kanslern Olaf Scholz gick ut och sa att myndigheterna ska motverka spridningen av videon, men vid det laget fanns den redan överallt och många nyhetsredaktioner valde att själva publicera den.
Ich glaube ja, fast anderthalb, zwei Wochen gab's gefühlt kein anderes Thema mehr.
Jan Rau är forskare i Leibniz-institutet för Media Research i Hamburg. Han forskar om frågan, hur förändrar media den politiska allmänheten?
Das war Westdeutschland, das war jung, das war sowohl...
Anledningen till att just den här videon fick sånt explosionsartat genomslag är inte bara för dess rasistiska innehåll, utan också att det är unga, välbärgade personer i Västtyskland som sjunger slagorden på en lyxklubb, säger Jan Rau.
Das war offensichtlich ökonomisch gut aufgestellt, besser situierte Menschen, jedenfalls so wie es sich dargestellt hat in dem Video. Und das hat dann, glaube ich, ja.
Det är något helt unikt och den tyska tidningen Stern myntade efter Sylt-videon termen champagne-nazister.
Und dementsprechend dann den zugewiesenen Nachrichtenwert erhöht.
Jan Rau säger, dass Media hamnade i ett Dilemma, när de ansåg att nyhetsvärdet ökade för att det var en ung elit som scrollade i videon. För det finns en oavsiktlig bieffekt. Media vill förtydliga saker, men konsekvensen blir bara att de gynnar låten och gör den mer känd. På grund av den omfattande nyhetsrapporteringen så har nästan alla i Tyskland hört talas om låten, även om de inte skulle ha sett den i sociala medier, säger Jan Rau.
Dass jetzt vermutlich fast jeder Mensch in Deutschland davon irgendwie schon mal gehört hat, dass es das gibt und dass das dadurch natürlich einen maximalen Verbreitungsgrad erhalten hat.
Och resultatet, menar han, är att nya videos publiceras nästan dagligen fortfarande, där folk sjunger texten på byfester, nattklubbar eller på skolavslutningsfester.
Vad tänkte man att den här låten spelas?
Jag vet inte vad det är för låt.
Den här?
Även här i Sverige har låten fångats när den scrollats på en inspelning. Under Sverigedemokraternas EU-valvaka den 9 juni intervjuade Expressen partiets Richard Jomshoff.
Den har ju blivit ganska kopplad till...
Jaha, är det den tyska låten? Men det är väl en låt från början?
Jo, men sen dess har ni fått den...
I bakgrunden spelades Gigi D'Agostinos hitlåt, men innan Richard Jomshoff hann svara på reporterns fråga om det är lämpligt att spela den här låten med tanke på den tyska skandalen, så kom riksdagsledamoten David Long till mikrofonen och sjöng. Efter den här incidenten lämnade David Long sitt uppdrag i riksdagen.
En schöner Partyhit, er ist auch leicht mitsingbar.
Thorsten Hinrichs är musikforskare i Mainz och forskar om musik från extremhögern. Han säger att texten spred sig så snabbt eftersom låten är en så catchy partyhit. Fenomenet att partylåtar får nya rasistiska texter är inte nytt. Men det som är särskilt speciellt med det här fallet är att det inte började som en strategi från högerextrema själva, förklarar Thorsten Hinrichs.
Dieser Impuls tatsächlich eher aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft entstanden ist.
Texten verkar ha kommit från samhällets politiska mitt och har sedan dess plockats upp av högerextrema som gjort låten till sin. Hinrich säger också att extremhögern är superglada över all mediebevakning och uppmärksamhet från stora internationella och tyska medier som fenomenet fått. För rapporteringen har hjälpt dem att sprida sitt budskap, säger Thorsten Hinrichs.
Und die extreme Rechte ist natürlich jetzt super begeistert, seit ein paar Wochen gerade, was jetzt mediale Berichterstattung angeht und sagt, endlich bewegt sich was in diesem Land. Aber das ist eigentlich nachgeordnet.
Das Endergebnis ist nicht gut.
Medieforskaren Jan Rau är kritisk till att media fått en så aktiv roll i spridandet av fenomenet och anser att den samlade mediekåren agerat helt tanklöst när de återpublicerat video där folk sjunger de rasistiska råderna.
Also dass es diese krasse Reichweite, diese krasse Aufmerksamkeit bekommen hat, das ist nicht hilfreich.
Men var går egentligen gränsen för när media började dra i handbromsen och fundera på sin egna roll i spridandet av ett viralt fenomen? Jan Rau är tydligt med att han tycker att media började dragit i den handbromsen för länge sen.
Ich glaube, wir hätten irgendwo vorher abbiegen müssen. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es eben aber auch eine von der Grundsatzaufgabe eben was ist, wo wir immer noch im Lernprozess sind.
Chefredaktören Patrick Hinz, vars tidning var först med att skriva om den nya rasistiska texten till L'amour toujours, tycker inte att de eller några andra medier skulle ha agerat annorlunda.
Was wir aber als Medien machen können, ist einen Kontext geben und das auch kritisch einordnen.
Han menar att det är viktigt att berätta om högerextrema fenomen och låten. Ja, den har det ju ändå spridits, även om inte nyhetsmedia gjort publiceringar om den.
Mittelfristig wird dieser Song immer verknüpft sein jetzt mit dieser rassistischen Parole.
Musikforskaren Thorsten Hinrichs tror att låten kommer förknippas med de rasistiska slagorden under en lång tid framöver. Gigi D'Agostino själv har sagt till en schweizisk tidning att han är arg och känner sig maktlös över att folk sjunger den här texten till hans låt. Rasism är fruktansvärt i alla former. Han tycker att det är fel att media ger så mycket utrymme åt de människor som sprider såna slagord och tillägger att han faktiskt bara ville fira kärleken med sin låt.
Nu ska vi till den första delen av vår sommarserie om världens mest nischade medier. Vår reporter Robin Jonsson har porträtterat medierna som ägnar sig åt de minsta tänkbara frågorna på de mest speciella platserna. Och han börjar i den brittiska staden Telford, där de bästa av de bästa har samlats för årets mest prestigefyllda tävling.
Calling first at Telford at approximately, where are we, 6:30. So if you're not going to Telford, Wellington or Shrewsbury, my advice is get off the bus.
Ljudet av en tjeck busschaufför är inget ovanligt i den lilla staden Telford i centrala England. Det här ljudet är betydligt ovanligare i Telford. Jag ska vara öppen med att de journalistiska principerna i det här reportaget stundtals har blivit åsidosatta. För när jag har 600 av Storbritanniens mest prestigefulla alpackor omkring mig har jag lätt att bli distraherad.
Oh my god, they're adorable. Så fina.
So I'm Duncan Puller and I'm the chief executive of the British Alpaca Society.
Duncan Puller är inte bara vd för den brittiska alpackaföreningen. Han är även en del av redaktionen på tidningen Alpaca Magazine. Och idag har han bjudit in mig till årets händelse inom den brittiska alpackasfären. BAS National Show. Det är här årets finaste ull ska koras. Och det finns en förhandsfavorit som det tisslas och tasslas om.
There's one that's called Bowsdown Blaze of Glory.
Superstjärnan Bowsdown Blaze of Glory. Jag ser framför mig hur en välansad alpacka med solglasögon omringad av paparazzi guidas ut ur sin transportvagn.
And that one, you know, people would in the know would recognize it and know he's a bit of a superstar. Yeah, yeah.
Runt omkring mig säljs strumpor, foder och leksaker. Det rekommenderas olika vacciner och mitt i rummet i en cirkel sitter en grupp personer med vävstolar. Djurägarna bär vita rockar och leder varsamt sina alpackor in i manegen, där domarna kommer att bedöma deras ull. Det finns en tävling där barn visar upp sina alpackor och ett fotobås. Men där står djuren i fokus.
Yes, we have a photo booth over there where actually it's mainly about the alpacas, not about the people. So very often you just have the alpaca and no person attached. That's the way it goes in this world, yeah.
Alpaca Magazine har en liten redaktion där de anställda är baserade runt om i England. 4 nummer om året skickas till alla föreningens medlemmar, runt 2000 människoprenumeranter och cirka 40 000 djur.
It is mainly about celebrating alpaca ownership and pointing people to sources of information and how to do things better.
Förutom porträtt av lokala uppfödare och skötseltips har tidningen gästartiklar där ägare från olika delar av världen, som Peru eller Australien, berättar sina historier. Och tidningen fokuserar lika mycket på det visuella som på textinnehåll.
We want it to be visually appealing. So it's the picture quality and finding good quality pictures is a big part of the style of the magazine to make sure it works well.
Duncan har fullt upp både med att anordna årets mest prestigefyllda tävling och att bevaka den för alla medlemmar som inte kan närvara.
We have a report of the event, so we'll publish all the winners of the different classes and have a nice photo spread so that people who weren't here or people who were here can see themselves and re-enjoy the show later on.
Och här på mässan i Telford verkar det inte råda några tvivel om vad läsarna tycker om tidningen.
Oh no, I love it. It's really informative. And you see how, you know, especially when people write about their own alpacas and their own herds, you learn a lot about, you know, what other people are doing.
It's one of the best things to come out of the British Alpaca Society.
Oh, I love it. It's brilliant, and I love the yearbooks that they do. It's really high standard.
Men enligt Duncan Puller är det inte för att tidningen bara stryker sina läsare med hårs. Alpaca Magazine har publicerat kontroversiella artiklar och stött på motstånd från medlemmar och annonsörer.
In the alpaca world there is a in the UK anyway, there's a certain sort of divide about whether or not it's right to eat alpaca meat.
En vattendelare var artiklarna om huruvida man borde äta alpackor eller inte. Vissa ser dem som fullvärdiga familjemedlemmar, andra ser dem som boskap. I länder som Peru är det inte kontroversiellt alls att äta alpackor, men texterna fick ändå konsekvenser för tidningen.
Well, when we the last time we talked about it in the magazine, we had one or two people who are advertisers in the magazine who withdrew their advert and told me in a fairly direct way they weren't going to be publishing further adverts if that's what content we were going to have. So yeah.
Och även här på mässan i Telford går åsikterna isär.
You know, as long as they are farmed ethically and have a good life, then I actually don't have a problem with it.
Medan andra inte tycker att tama alpackor behöver kastas in i näringskedjan.
I wouldn't want to eat my alpacas. We can sell our alpacas, and there isn't currently a need to put the alpacas in the food chain.
I ett av stånden träffar jag Isabel. Hon äger en liten alpackagård i Essex i sydöstra England.
Personally, I think there's no harm at all in doing it. I know of people who have built up a very good business on the basis of that.
Hon skulle inte vilja äta sina egna alpackor, men ser inget problem med att de äts upp när de dör. Och hon tycker att det är viktigt att tidningen tar upp kontroversiella frågor också.
It's all part of the industry and it needs to be talked about and it needs to be publicized for people to then make up their own opinion about it, you know, regardless of whether they're for or against it. And I find it so important that the magazine shows all those viewpoints and not just, you know, the hunky-dory little happy perspective, but there's more to it, you know.
Och trots att vissa av artiklarna skapar debatt, tycker Isabel att Alpaca Magazine uppfyller sitt huvudsyfte och stärka gemenskapen och föra medlemmarna närmare varann.
And you get to know them through the magazine and then, you know, later on you see them at the national show, like here for example, and you say, oh, I actually read an article about you, and you recognize people from there.
Även om Duncan och resten av redaktionen stundtals kämpar med samma problem som andra redaktioner runt om i världen och får tidningen att gå ihop ekonomiskt, är det konstant förnyelse han ser som den största utmaningen.
It is finding fresh ways of presenting the same sort of ideas because there's only a fairly limited palette, if you like. And that's partly about keeping an eye on new developments and finding new voices to talk about what's going on.
Duncan erkänner att det inte finns någon särskilt sentimental anledning till varför han tog jobbet som CEO för den brittiska alpackaföreningen. Han hade jobbat med boskap tidigare och när föreningen annonserade om en tjänst sökte han jobbet och fick det. Men alpackorna har växt på honom. Mycket. Och det finns nu en sak Duncan aldrig tröttnar på. Att se små alpackor skutta omkring på ett fält.
I was on a farm a few years ago during the birthing season and just seeing a dozen young alpacas playing in a paddock running around chasing each other in the sunshine just lifts the human spirit.
Och innan jag lämnar honom, Telford och 600 av Storbritanniens mest glamorösa alpackor ber jag Duncan att sätta en rubrik på sin upplevelse av mässan.
Terror. No, as the organizer of the whole show, it's all about is it running smoothly? Is it going okay? But you know, the headline is so far so good.
Reporter här var Robin Jonsson och det får avsluta medierna för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Martina Pierrot. Har du sett eller hört något som du tycker att vi ska titta närmare på? Tipsa oss genom att mejla mediana@sverigesradio.se. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
Kattpung, kattpung och 50 stickar i min bil.